Podplay.
Finlands herrlandslag är för första gången med i EM och skriver därmed fotbollshistoria. Vilka känslor väcker det här bland finska supportrar och vilka historiska förhållanden och relationer till andra länder får betydelse i det här sportsammanhanget? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago.
Fyra danskar precis runt honom. Oronen försöker då med någonting längre. Och här är det 1-0 till Finland. Joel Poyanpalo gör Finlands första mästerskapsmål i historien.
Ja, så här lät det när Finland gjorde sitt första mål i EM mot Danmark. Och jag, idag har jag med mig Anna-Lena Laurén, DNs korrespondent i Ryssland. Hej!
Hej!
Och Filip Teir, du är Helsingfors korrespondent. Hej!
Hej!
Anna-Lena, för ett par dagar sedan så var ju du på Gazprom-arenan i Sankt Petersburg. Du träffade supportrar och såg matchen mellan Rysslands och Finlands landslag. Och det finska herrlandslaget är ju även kända som Hukkajat, som betyder berguvarna. Och du har en stark relation till både Ryssland och Finland. Hur kändes det för dig att vara där på plats?
Ja, det var nog speciellt. Jag är ju finländare, så jag hejar förstås på Finland. Ryssland har jag ju bott i över 10 år, så att det är klart att jag har en viss relation till det här landet. Och det var nog mycket diskussion bland mina vänner här i Sankt Petersburg innan matchen. För alla här i Sankt Petersburg älskar nämligen Finland, eftersom Finland ligger nära och alla tycker om att åka till och shoppa till Finland. Men just inför matchen så kände man nog en viss sån här, inte fientlighet, men det var... Mycket diskussion hade vi i varje fall. Och det måste jag erkänna att när Pohjanpalo då, Joel Pohjanpalo gjorde nicka in 1-0 i 3:e minuten, så skrek jag som en stucken gris på pressläktaren. Jag hade lite svårt där att hålla min journalistiska objektivitet, för att det var en otroligt speciell känsla att Finland så tidigt gjorde mål, att man gjorde precis det man skulle göra i den här matchen mot Ryssland. Man skulle tidigt punktera matchen och sätta press på ryssarna. Men istället gick det som det gick, för det målet blev utgodkänt på grund av offside. Och var reglerna, vilket inte är någonting att diskutera överhuvudtaget, det är samma regler för alla. Men det var nog, måste jag säga, en grym besvikelse. En grym besvikelse.
Men du kompenserade ju för din bristande objektivitet genom att redovisa det här väl transparent i artikeln du skrev i DN om matchen. Filip, du som bor och verkar i Finland, hur är stämnings- och känsloläget hos dig?
Ja, alltså, Anna-Lena skrev ju på Twitter att hon skrek där på läktaren. Jag på något sätt kände så att jag kunde höra det ända till Finland. Det är på något sätt, det var ju verkligen, de gjorde ju mål, eller det här målet som då var ett mål, det var ju 3:e minuten, så det var ju verkligen så där. De hade väl också haft någon strategi tydligen laget att de skulle göra ett väldigt tidigt mål. Det var deras, och det lyckades de nästan med, så det var ju dessutom ett jättesnyggt mål. Och jag har nu tittat på de här matcherna tillsammans med min familj, för jag är uppe på vid stugan här i min släktställe i Jakobstad i Österbotten. Och det har varit väldigt kul att se på det här tillsammans med familjen. För att, min pappa är liksom stor fotbollsnörd. Min dotter har spelat fotboll hela sitt liv. Jag har ju aldrig riktigt kollat på fotboll. Men den här EM-turneringen, så det är något speciellt i och med att det är första gången. Och jag gillar liksom det här. Det var någon som skrev det här, jag tror det var Expressens skribent Kenan Habul, som skrev att han gillar liksom mera historierna bakom spelarna än själva matcherna. Jag har lite samma, jag gillar det liksom, det var kul att läsa om alla de här liksom olika personligheterna och deras liksom bakgrundshistoria. Det gör ju också att man blir väldigt mycket mer intresserad, för man liksom, den här killen, han som har det här och det här. Så det har varit kul att liksom som novis komma in i det här.
Du ska få utveckla det här med spelarna och truppen lite senare. Men Anna-Lena, vi ska lyssna på ett ljud från en av dina intervjuer med en finsk supporter som du träffade inför matchen mot Ryssland.
Onhan tämä hieno karnevaali kokea ensimmäistä kertaa oman maan kanssa, niin kyllä tämä...
Mitäs luulet matsista?
Tulee tasainen ja tiukka, mutta uskon omiin, että Suomi voittaa niukasti. Suomelta ei odoteta mitään, silloin me ollaan parhaimmillaan.
Anna-Lena, du får översätta här. Vad pratade du om?
Det här var alltså Jussi Nurminen från Tavastehus, och han sa att det blir en väldigt hård match, men Finland kommer att vinna, för ingen förväntar sig någonting av Finland, och vi är alltid som bäst när ingen förväntar sig någonting av oss. Och det är ju, jag skrattar väldigt mycket för mig själv när jag gjorde den här intervjun, för det är ju lite den här typiska vår inställning till allt, att det här, man ska alltid liksom ha sänka förväntningarna, man ska ha mycket låga förväntningar, man ska absolut liksom inte ha anspråk på någonting i Finland. Och jag tänkte faktiskt för mig själv när jag intervjuade supportrar inför matchen, och det var många som sa, många finska supportrar som för ovanligheten skulle säga att vi kommer att vinna den här matchen. Så då satt Lutte på min axel och sa att vi kommer inte att vinna, för då får inte säga sådär. Man får inte tro att man vinner för en match. Jag skrattar åt mig själv, det är ju väldigt typiskt finskt på många sätt. Men och mycket riktigt så vann vi ju då inte. Men att det här, skämt åsido, det här kan man skratta åt, men att det är bara för att illustrera hur en slags liksom utgångspunkt som vi ofta har i Finland, att om man utgår från att någonting går dåligt, så går det åtminstone inte så dåligt, och då behöver man inte bli så besviken. Men inför den här matchen så hade vi ju faktiskt då alla möjligheter att vinna, därför att Ryssland är det sämsta laget i vår grupp, och Ryssland och Finland är ganska mycket, vi är ganska på samma nivå när det gäller fotboll. Så det här, det var en väldigt speciell match. Och det var igen på något plan, vi får se hur det går. Kanske Finland nu gör ett under och det blir 0-0 mot Belgien. Eller 1-1 mot Belgien. Alltså chansen är mikroskopisk, men det kanske är. Och då får vi en ny legend om hur det lilla tappra Finland kämpar sig framåt. Och om vi förlorar mot Belgien, vilket tyvärr är det mest sannolika, så får vi också en ny legend om att vi var nästan där igen och så klarar vi det inte. Fast vi var nästan där.
Filip, vad tänker du om den här inställningen som Jussi Nurminen ger uttryck för i Anna-Lenas intervju?
Ja, men jag brukar ju skriva varje år, de senaste 4 åren när Finland blir valt i världens lyckligaste land, då brukar jag ju skriva att det beror ju på att vi har så låga förväntningar. Det är den enda möjliga förklaringen till att Finland kan vara världens lyckligaste land. Alla är ju lika förvånade, men det där du sa, Anna-Lena, om att det blir en ny legend, vi kom nästan dit, det påminner ju lite om det som författaren Kjell Wester sa när jag intervjuade honom om det här historiska EM, att finska fotbollslegender har byggt väldigt mycket på det här, att man var nästan där, att man liksom, utom sen för 2019 när Finland kom med i EM, när det blev klart, då det var ju så här, det bröt på något sätt den här förbannelsen då.
Anna-Lena, du skrev ju i Dagens Nyheter att matchen mellan Ryssland och Finland handlade om en av fotbolls-EMs mest laddade matcher. Kan du berätta om de historiska förhållandena som påverkar i fotbollssammanhanget?
Ja, det är också en lite grannlaga uppgift att förklara det här. För Finlands förhållande till Ryssland är liksom inte hemskt enkelt. Och ibland brukar jag jämföra, fast man borde aldrig jämföra, men om man jämför med de baltiska länderna till exempel, så ska man ju tycka på något sätt att det är ganska likt, att balterna har också haft mycket krigisk, eller haft mycket konflikter med Ryssland och liksom också varit en del av Ryssland. Men Finland hade lite annan historia, eftersom Ryssland anföll då, eller Stalin anföll Finland 1939, och Finland lyckades då försvara sig och försvara sin självständighet, och sen gick man då med i Hitlers anfall mot Sovjetunionen 41 för att ta tillbaka Viborg och förlorade områden. Och sen lyckades man på något märkligt sätt att krångla sig ur allt sammans 44. Men skillnaden mellan liksom Finland och de baltiska länderna är att vi har haft ett krig som vi förlorade, men vi lyckades ändå behålla självständigheten, medan de baltiska länderna blev ockuperade av Sovjetunionen. Så det gör att samtidigt som, jag kan inte säga att man i Finland på något sätt älskar Ryssland, men det finns inte samma liksom, animositeten tror jag inte är lika stark som i de baltiska länderna, för vi har inte en historia av ockupation på samma sätt som de har. Men samtidigt, så den finska supporten Niklas Korolev som jag intervjuade i DN sa det, jag vill förresten påpeka att det är väldigt typiskt för Finland att jag intervjuar en finsk supporter som talar svenska som sitt modersmål. Han var Helsingfors finlandssvensk och har ett ryskt efternamn. Korolev är en gammal, så kallad gammal rysk släkt som har funnits i Helsingfors över 100 år. Och han sa att det här, att inte vill han prata något vinterkrig, att han tycker inte om liksom den här sortens retorik när det gäller sport. Och jag tycker själv hjärtligt illa om den, så jag var väldigt glad över att han sa det.
Kan du bara berätta kort, vad handlar den? Hur låter den här retoriken? Ge ett exempel bara.
Till exempel hade i vårt ishockeylag för ett par år sedan hade de en sån här, det såldes t-skjortor med liksom vinterkrigstematik, och ishockeylaget ville liksom jämföra sig med det lilla tappra Finland som kämpade mot Sovjet under vinterkriget. Något som jag tyckte var väldigt obehagligt, för att, och också på något sätt respektlöst mot veteranerna, för att hockey är hockey, men krig är faktiskt något helt annat. Så den retoriken tror jag inte att så, på det sättet inte slår an hos så många i Finland längre. Men däremot så det här att man har haft en historia som har varit mycket besvärlig och att efter kriget så var ju Finland tvungen att anpassa sig väldigt mycket till Sovjetunionen. Och man var tvungen liksom att låtsas att man var vän med den här inte så trevliga diktaturen. Så det har ju satt sina spår och det var därför den här Niklas Korolev då sa att det är roligt att kunna ge igen lite på fotbollsplanen. Men han sa det liksom, han sa det ju mer som ett kämt. Alltså det är inte liksom på blodigt allvar, men det finns ett litet allvar där bakom i varje fall. Så därför var det på många sätt en väldigt, väldigt intressant match.
Filip, du har ju intervjuat författaren och fotbollsnörden Kjell Westö som du nämnde här. Och ni pratade om Finlands historiska plats i EM. Hur såg han på Finlands berättelse om sig själv speglat ur ett fotbollsperspektiv?
Han pratade ju om det att, just som jag sa tidigare, att vi har varit väldigt nära och att det har alltid varit lite så där snubbla på mållinjen grej. Men det som är intressant tycker jag att Kjell Westö är då en generation äldre än mig och jag har liksom vuxit upp i ett Finland där vi vann mot Sverige 1995 i ishockey. Och det på något sätt, då var jag 15. Och det var ju liksom så där, det var kanske så min första medvetenhet om Finland i något slags stort idrottssammanhang som på det sättet var liksom en för stor folkgrej. Folk var ju galna när Finland vann mot Sverige då, för det var den första liksom guld i ishockey. Så jag tror att han, Kjell och jag kanske har en viss skillnad i hur vi ser på Finland som idrottsnation i det här, de här lagsporterna. För jag tänker ju att Finland har ju vunnit liksom, han minns 60-70-talet när det liksom aldrig någonsin hände någonting och Finland var liksom uselt, man bara försökte klara matchen genom att kasta in bollen liksom från sidorna och sådär och ingen kunde liksom någon teknik sådär. Det har ju ändrat väldigt mycket alltså, och det tror jag också har gjort att den mentala biten har ändrat, vilket han också påpekar att Finland kanske ändå, de här nya spelarna som kommer nu i herrlandslaget, så de har kanske inte riktigt den här liksom inställningen typ att det kommer ju ändå aldrig bli någonting, utan jag tror att de har ju spelat alla utomlands så mycket, så de har ju säkert en helt annan mentalitet.
Så den äldre generationen är lite mer fast i ett underdog-perspektiv, låter det
som? Ja, det kan ju möjligtvis vara så, ja.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Finland i fotbolls-EM. Anna-Lena Laurén, Rysslands korrespondent och Finlands supporter. En klassisk supportermelodi hörde vi här, men hur gick texten?
Ja, det är ju en lite självironisk text som Oi Suomi onnin ihana, on meillä sauna, viina ja kirves. Finland är underbart, vi har bastun, brännvinet och yxan. Och det här är ju någonting som verkligen ska tolkas som självironi för att och jag på något plan lite glad över att de ändå har vågat använda de här stereotyperna, för att Finland har ju samtidigt, jag tycker inte heller om det här när man i Finland helt hysteriskt vill visa att nu är vi borta från det här gamla, att nu är vi liksom EU och vi är jättemoderna,
ja,
vi har
EU, Nokia.
Att jag tycker man måste kunna kämpa med sina egna stereotyper. Och det, ja,
det skulle vara kul om de skulle sjunga om liksom, vi har bra teknik, vi har digital valsystem.
Vi skulle vilja lyssna på en sån sång. Men det intressanta är att jag skrev om det här i min text i DN och sen satte, och det var med rubriken också, och då fick jag, och jag förväntade mig det. Jag fick sen ett mejl av en finsk DN-läsare som var sårad och sa att varför måste du igen hålla på att bekräfta de här gamla stereotyperna. Och jag kan ju förstå henne, men faktum är att jag tycker tvärtom att det att man vågar använda stereotyper så är ett bevis på att man kanske har fått lite mer avslappnad inställning till vem man är.
Det här är en stor diskussion i väldigt många sammanhang som det kanske inte finns något exakt svar på vad som är bästa vägen. Men det har ju gått 2 år sedan det blev klart att Finland gått vidare till fotbolls-EM. Och jag har själv familjemedlemmar som kastade sig på första flyg från Stockholm till Helsingfors för att vara med och fira den här kvällen, de här dagarna som följde. Filip, ta oss tillbaka dit. Hur var stämningen?
Det var ju alltså en match mot Liechtenstein där i november 2019. Ganska dåligt väder, väldigt sådär. Liksom sån där Helsingfors grott som det brukar vara i den här tiden på året, men folk det var ju verkligen så här att laget själva blev också helt galna efter att de vann, för att det var så historiskt. Folk sprang ju där på planen, supporter hoppade ner från läktarna. Sen så tog man sig in till stan. Det finns ju en sån här gammal tradition i Helsingfors att man efter såna stora liksom vinster, till exempel Lordi i Melodifest eller i Eurovisionen och den typen, alltså hoppar man dit i Havis Amanda-fontänen mitt i stan vid Salutorget. Och det där är liksom en sån där, man brukar säga också Torilla Tavataan, alltså vi ses på torget. Om det även vid väldigt små sammanhang så brukar man använda det här, liksom säga att Sanna Marin har vår statsminister då är på omslaget till tidningen Time, så är det alltid någon som säger Torilla Tavataan, alltså vi ses på torget. Liksom idén är att finländare, alltid om det är någon som uppmärksammar oss utomlands, så då ska vi ses på torget, liksom high-fiva varandra och simma i fontänen. Så men det här var ju verkligen en sån kväll där det verkligen var värt att liksom verkligen själa göra det.
Anna-Lena, vad gjorde du den här kvällen?
Ja, jag var inte i Finland, så jag följde inte med. Jag kan direkt säga så här att jag följde med det via nätet, men jag firade inte speciellt mycket då, för det var på något sätt fotboll är för mig liksom någonting som jag följer med EM och VM, och jag följer med finska laget och hejar på bergjuvarna på Hukajet. Men jag tycker inte att fotboll ska liksom vara allt här i världen, eller någon idrott ska vara allt här i världen, så jag firar nog kanske inte speciellt mycket då. Men det är klart att nu när man är här och man är på EM och man liksom följer med, så jag hade ju nog firat hemskt mycket om Finland skulle vunnit över Ryssland, hade jag säkert. Kanske inte hoppa ner på floden, men någonting i den stilen.
Något åt det hållet. Och om vi tittar då på dagens framgångsrika herrlandslag som ändå har tagit sig hit på ett historiskt sätt. Vilka är framgångsfaktorerna i dagens truppsammansättning?
Jag kan säga att när jag berättar för min familj att det ska vara en podd om fotboll så skrattar de allihop. Och jag kan säga att det här med truppsammansättning är alltså inte min styrka och matchanalys. Men det har varit så ända sedan början att vår stora liksom skyttekung Pukki är den som har största förväntningar på sig. Han har ju också varit på plan väldigt sådär liksom imponerande. Men det är ju Joel Pohjanpalo som är den som faktiskt gjort mål nu i den här turneringen. Så det var kanske lite så att ögonen är på honom just nu mest. Och han är det där. Jag tycker han var så otroligt imponerande också efter den här matchen mot Danmark. Efter matchen när han blev intervjuad. Så han hade en så otroligt så här ödmjuk sätt att svara på. På hur han kände efter matchen, eftersom det här stora tragiska som hände med Christian Eriksen. Så han på något sätt, hans sätt att liksom vara väldigt så här nedtonad trots att han hade gjort det där målet, var väldigt så där liksom, på något sätt stiligt. Det som ju också är intressant är den här lagkaptenen Tim Sparv. Alltså, som jag nu förstått det också så där från liksom de som kan fotboll och finsk fotboll ganska bra, så han är ju inte en kanske en sån här liksom som man automatiskt ser som en kärna på plan, men han lär vara väldigt bra på att hålla samman det här laget, alltså så där mentalt, han lär vara väldigt duktig på att hålla igång motivationen, och han är, tycker jag, intressant typ också, för han representerar någon slags ny typ av idrottsman i Finland, det vill säga en sån här människa som pratar gärna om att han läser böcker, att han är intresserad av kultur och att han tar ställning politiskt och den typen av grejer. De hade ju en sån här finska landslaget, när de spelade mot Wales i fjol, så hade de en sån här Black Lives Matter manifestation på plan där de gick på knä eller knäböjde, och det har man inte riktigt gjort, den typen av manifestationer eller liksom ställningstagande gör man kanske inte i finsk idrott så mycket, och det där har förändrats. Det finns kanske andra exempel, men det kanske finns herrlandslag att man gör en sån kanske större än någon enskild idrottare.
Ja, det skulle jag säga, om man tänker på hela laget, så det som jag tror gör att de har klarat sig så pass bra som de har gjort, det är ju tack vare den andan som Tim Sparv, och inte bara han utan också cheftränaren Marco Kanerva, har liksom på något sätt tydligen lyckats få in i laget att de jobbar, att man jobbar tillsammans, att det liksom, de har vissa kärnor då, som framförallt Pukki, men också nu på Hepal som Filip nämnde, men det är liksom väldigt mycket ett lag som jobbar ihop, och på något plan tycker jag att det liknar nästan lite det vårt hockeylag som vann VM för några år sedan, som bara bestod av de spelade, det var ju inga kärnor överhuvudtaget i laget, utan de bara liksom jobbade ihop väldigt bra. Och det som ju nog har fungerat, som gjort att Finland har tagit sig så pass långt som man har tagit sig, är ju att man har en väldigt enkel strategi egentligen. Att man försvarar sig väldigt hårt. Och det var en rysk landslagsspelare som sa det ganska bra, att finnarna tar emot liksom attack på attack. De terpit, det på ryska, det betyder alltså att de liksom tål det. Man tål attack på attack på attack. Jag höll på att förgås för övrigt mot Ryssland, för det kom så mycket ryska attacker hela tiden. Och sen gör man sådana snabba, välriktade, vassa kontraattacker. Och det här fungerar, och som sagt så skulle det inte ha varit för de här offside-centimetrarna skulle det här fungera mot Ryssland också.
Turneringen började ju med matchen mot Danmark där den danske spelaren Christian Eriksen fick hjärtstopp. Det var ju förstås väldigt traumatiskt för alla som upplevde det, och laget har ju fått hantera det. Och nu väntar match mot Belgien. Det finns en chans att Finland går vidare till åttondelsfinal. Avslutningsvis, hur tror ni att det går? Filip, vill du börja?
Ja, om vi ska följa den här supportersmall som han som Anna-Lena pratade med, då borde vi ju bara säga att det kommer att gå jättedåligt. För att det är liksom det enda sättet som det kan gå bra. Om ni fattar den här logiken. Men jag tycker att alla som jag pratar med, de är så här, ja men det kommer att gå bra. Det kommer att bli åtminstone jämnt.
Anna-Lena, vad tror du?
Ja, jag måste nog säga att jag tror att det blir jämnt. Jag vet att ibland måste man tro mot bättre vetande. Jag tror att det blir jämnt. Det blir 0-0 och Finland tar sig vidare.
Tack så jättemycket för att ni var med i Studio DN. Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent, och Filip Teir, Helsingfors korrespondent.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.